Jag dricker ur Belials bäckar. Jag sover vid Kemos häckar. Jag offrar till Astaroth i lunden som höjden kröner. Jag brände i eld mina söner till soning av Milkoms hot. För Jahve, den starke, jag räddes. Jag sökte, men fann ingen städes. En undflykt för Sebaot.
Ja, och där hörde vi då Yr Birger Besk från sin potatiskällare läsa Jag dricker ur Belials bäckar av Gustav Fröding. Och det är då dagens ämne. Ja, kära kollega. Vad säger du?
Ja, det var en mycket passionerad uppläsning.
Ja, men det får man ju säga. Det får man säga.
Men
jag ska hälsa honom att han gjorde ett bra jobb.
Ja, han brukar inte svikta på tonerna, om man säger så.
Han kunde ju tyvärr inte närvara i studion idag, men jag lovar att framföra den största kärleken till honom när vi ser honom nästa gång.
Nej, jag skulle inte Ebenezer Fjetterbra då han fiskar mört, tror jag.
Ja, men det var väl något sånt. Han var lite tystlåten om vad det gällde. Han var där nere och letade potatis i sin källa. Det är allt jag vet.
Ja, Fjetterblad har ju en teori om att potatis och morötter är bäst för mört. Som man brukar prata om i alla sammanhang.
Just det. Det är sån här gammal visdom. Och apropå gammal visdom. Sådär lite smidigt så glider vi över till någonting annat som är så gammal visdom. Nämligen lite texter här, lite dikt av Gustav Fröding helt enkelt. Och jag tänker att du kan väl få presentera lite om det.
Ja, vi kan väl börja med en liten kort genomgång av Gustav Fröding.
Det kan vi göra.
Därom kan sägas mycket, men han var en svensk poet, författare och journalist. Väldigt hängiven poet. Han gick i Uppsala ett tag, men ville hellre skriva dikter. Så att, han hoppade av. Han led lite av, ja, han skrev hela sitt liv, var mycket frisinnad man. Han skrev en gång att vi kan inte längre använda ordet Gud för det är så laddat med. Så han hade sin egen lilla teori om, som inbegrepp Goethe, Nietzsche och Buddha.
Aha.
Och någonting om universum och evolutionen som en helhet i vilket han då ingick. Någon slags pseudo-hinduism bara förstås.
Okej. Okay.
Han skrev också en mycket kontroversiell dikt i sin samling Blad och flickan, det vet jag inte. I vart fall han skrev en lång dikt som inbegrepp något bokstavligt beskrivning av samlag som på den tiden, 1896, inte var så fantastiskt populärt.
Nej, precis.
Det blev en rättegång och han hade ju redan, han frikändes i och för sig från osedligt skriveri eller hur det var.
Mm.
Men han hade ju redan problem med alkoholen hela livet och hans föräldrar hade båda problem med huvudet, så att han dog till slut förkypen och utsatt för diabetes.
Precis,
Han verkar hela sitt liv har varit mycket frisinnad och var ute i naken med andra författarkollegor och höll på liksom. Men en sån där poetisk, vad ska man säga, nästan klisché.
Ja, han låter som en blandning av väldigt jobbig och väldigt intressant på samma gång, skulle jag säga.
Ja, han verkar väldigt intensiv.
Ja.
Och den här dikten vi nu har hört från Besk kom ju från hans skrivelse på ett hospital han var inskriven på för schizofreni, vilket har ifrågasatt senare. Men
ja, precis. Den här tidens sjukvård kanske inte alltid var helt, vetenskapligt lagd, så som vi kallar det idag i alla fall.
Nej, jag hörde apropå Nietzsche att hans diagnoser har blivit ifrågasatt någonting enormt i moderna tider. Han blev mest inlåst som tokig generellt. Liksom.
Precis.
Man behövde tydligen betala för den tiden för att få bäst behandling ifall det var Nietzsche.
Men allt var ju inte elände med Gustav, eller hur? Han var ju faktiskt rätt så positivt uppmärksammad också.
Ja, när han dog så blev det ju, han fick brev från kungen, massa företag och privatpersoner skickade brev. Och det blev en jävla position, så att han var ju populär.
Och han var ju även nominerad flera gånger till Nobelpriset i litteratur faktiskt. Han vann inte, men han...
Nej, de tänkte ge honom, men han dö.
Ja.
Liksom.
Han dö, ja, det är trist.
Han hade nog fått något år senare, men det gick inte så bra.
Ja, och idag är det ju många som kommit i kontakt med honom via Mando Diaos tonsättning av hans texter, till exempel.
Just det.
Så, ja, men se där, ja. Den här dikten då, specifikt denna, Den är lite speciell. Jag vet att vi reagerade på den bägge när vi såg den. Att den, ja, den är väldigt, många namn.
Den är väldigt laddad med mytologiska symboler. Och mina efterforskningar, du kanske har en annan teori, är att den kommer från Kings på engelska. Kungabrevet 11:4-10. Där Solomon, den gamla muppen, kungen, vände sig påverkad av sina fruar enligt Bibeln. Och började dyrka Astoret och Molek. Ja. Så att han vände sig bort ifrån. Och dessutom byggde han ett altare till Kemos. Och gjorde en massa otäcka saker. Mm. Det går inte bara exakt, men jag antar att man får fylla i själv här om man är jude på den tiden. Så är det. En avfällning utav bara helsike.
Så men, var det ju. Så är det ju.
Då om vi ska nämna något, vi kan väl ta Belial till exempel.
Mm.
Är ju en slags satansgestalt, en fördärvare.
Mm. Precis. Men då ska vi också komma ihåg att allt det vi sitter och säger nu, det är ju egentligen mycket av det här, dels är det ju den officiella judiska framställningen, men även framförallt den officiella kristna mytologin där man har gjort om alla dessa här figurer som har upplästes i dikten till demoner. Det är ju inte någonting som alls var så från början, utan detta är ju en pantheon av gudar som nog de olika stammarna i de här områdena hade.
Ja, Kemosh var ju Moabs gudar och Molek ammoniternas.
Ja, precis.
Och detsamma med Astoreth som var en gudinna, helt enkelt. Sidionerna, är det vad det blir.
Ja.
Det, hon har väl en längre historia. Hon blev ju senare Astoreth, beroende på vad man uttalar.
Ja.
En demon. Astoreth, kanske.
Ja.
Men det är så. Ja,
hur man uttalar de här namnen, om det lämnar vi mycket därhän. Därför att när man slår upp ett sånt här namn så kan man se att det finns en 7-8 officiella stavningar och en 10 till inofficiella stavningar. Och de är ganska olika, vilket innebär att hur det exakt ska uttalas, det lämnar vi mycket därhän kring de här namnen. Utan när Besk tog sig friheten att tolka in ett uttal, så gjorde han det helt utifrån vad som ser ut att kunna rimma i texten.
Ja, men sedan har ju det rör sig ju om traditioner sedan 1000 år tillbaka, som har blivit demoner och olika gudar och omtolkat och sådär. Så
vem vet genom många språk ammoniter på vägen.
Ja, vem vet hur ammoniterna uttalade Molek, antagligen inte Molek.
Precis. Och Molek nämndes ju inte vid namn i denna dikt, men han är omnämnd som Kemos här, tror jag. Det är samma
nej,
för
mig. Nej, gärna faktiskt. Milkom är Molek.
Är det Milkom Kemos som är Molek?
Kemos är en moabiternas nationalgud som offrades människor till enligt gamla testamentet, och det kan man ju tro vad man vill.
Jag får då lämna in en liten passus här om att jag har sett Kemos var beskriven som Molok. Så att vi vet det här är inte helt lätt att hålla reda på alla de här, vem som är vad. Så att ifall någon vill använda det här som referensmaterial för sin avhandling i semitiska gudar, så nej, kanske inte. Vi kan ha fel. Det kan vara så konstigt. Även om vi är väldigt duktiga på allting, så kan vi faktiskt ha lite fel här på vilken gud som är vad. Det är så.
Ja, men alltså, när man talar om andras gudar så är det ju lätt att man kallar dem alla möjliga saker. Och inte alls på mytologin rätt.
Nej, precis.
Och sen behöver vi nämna Sebaot också. Härskarnas gud, det är bara i min hemstad så finns det en, där jag kommer ifrån innan jag kom till Rebbetöret.
Ja.
Och det här är Sebaot i taket på kyrkan. Så att det är ingen demon i vårt fall.
Det är lite intressant att det står i kyrkan. Det brukar inte vara helt populärt. Men,
nej, men det är bara ett namn, det är bara ett annat namn då på härskarnas gud, det vill säga Jave.
Ah.
Så blandningen här mellan demoner och gudar och hur man kan tolka den. Ganska djup text faktiskt.
Ja.
Sen vad menar man med den? Den skrevs ju under hans hospitaltid, eller en av hans tid på hospitalet. Där han var inskriven.
Ja, men det här måste så, vara massvis med att han vill kraftfulla, alltså han... Jag har också funderat över de här, jag brände i eld mina söner till soning av Milkoms hot. Det här låter som någonting som...
Ja, dessutom måste... för Jave den starka jag räddes, jag sökte med en fan och så vidare. Man misstänker att han har någon slags inre dialog och konflikter.
Ja, precis.
Någon slags hjärt med ljud. Eller...
Ja, men jag tänker mer på vilken är den mytologiska bakgrunden bakom varje liten detalj i den här. Vad är Belials bäckar till exempel? Har du lyssnat ut det?
Nej. Nej. Jag misstänker att med tanke på var de kommer ifrån så fanns det inte så många bäckar neråt det gamla testamentet.
Nej, precis. Låter och väldigt svenskt.
Och inte häckar heller, så jag skulle tro att det här är en modern tolkning av gamla testamentet i någon mening.
Eller så är det bara så att det rimmar fantastiskt bra. Och Fröding var inte svårare än så att jag vill nämna Belial och jag vill nämna Kemos, men jag vet inte riktigt vad.
Det är en gammal svensk. Ja. Ja. Det är en gammal svensk tradition. Våra gamla vikingadikter var ju skrivna på, de hittade bara möjliga rim för bara för att få det att rimma. Så.
Ja, precis, precis. Ja.
Men för en gång skulle ha vi inte så mycket att säga om texten, tror jag, om vi ska läsa.
Nej, jag gillar det här. Jag tycker det är kort, det är liksom maffigt, det är intressant. Det är inte bara en massa, vad heter det? Vackra ord för någon människa som man är kär i eller förlorad kär i, utan det är ju liksom någonting lite episkt, lite märkligt nästan, den här. En frammaning av någonting till någonting. Det märks att det var en väldigt speciellt, måste vara ett speciellt tillfälle i hans liv då han skrev detta.
Ja, det har ju absolut toner av magiska ritualer. Det kan jag
ja.
Så att det kommer nog från ett djupt psykiskt läge.
Vet du när den skrevs?
Det var en bra fråga. Jag skrev ner den någonstans, men jag tror Fjätteblad tog lappen för att meta med, så jag får återkomma.
Ja, men jag tänker mer angående detta faktum att den utstrålar ju den här lite, men den här romantiska skildringen vi gärna har av mytologi, och det har vi ju där under nationalromantikens tid. Det var ju gärna, kan vi droppa lite gudar, lite andar, lite saker och ting och väva samman alltihopa lite paneuropeiskt, så är det ju rätt att göra så, så att säga. Det
ja, låter även ju i den här dikten som han fick nästan fängelse för, så vänder de sig också till ett forntida imaginärt folk som de kallar arier. Och då menar de inte Hitlers arier, utan någon slags ideal perser.
Ja, ja. Det som är arier på riktigt. Alltså.
Ja, de gick nakna och hade det jättebra och dyrkade solguden. Så att han var ju väldigt mycket sådär. Det finns ju bilder på Karl när han står naken med andra poeter. Håller på. Så han var ju ett naturbarn och en poet.
Ja, men folk som är lite eljest, de gillar vi ändå, det får vi ändå säga.
Ja, för sin tid. Jag menar, det var inte utan att nu kan vi inte läsa vad han skrev om kvinnor och så, som han åkte dit för. Men man kan tänka sig att folk viftade med böcker och sa, oh my, liksom. Det var ju i Sverige fortfarande var rätt
visst.
Liberalt.
Ja, den dikten vi inte läste, den var ju verkligen... Det var ju ganska rakt på sak vad det handlade om. Det var inte så att det var, man behöver inte vara jätte sådär lurig för att förstå att ja, det är det här han pratar om nu och det här måste ha varit lite så verkligen upprörda känslor när man läste detta för första gången, sitter söndagskaffet i halsen när man slår upp den här dikten. Liksom. Då är ju den här dikten betydligt snällare på så vis, även om den säkerligen har upprört religiösa känslor på många ställen när man droppar en massa demoner och liknande namn.
På den tiden var man ju ändå i viss omdaning vad gäller syn på religion, men det är mycket möjligt att en och annan präst satte kaffe i halsen.
Ja, absolut, absolut. Ja, vad tycker du om det? Tycker du om det?
Ja, jag studerar gärna lite okulta saker på fritiden. Mm. Så den har en sån här, jag kan tänka mig att spela in den här med lite gotiska bakgrunder och rätt musik och så.
Ja.
Ute i en, vad heter det, häck, i en lund någonstans. Så liksom...
då känner jag när du säger så, då tänker jag, här har vi då Fröding när han var inne i ett sånt skov med lite mer nattvardsvin och vill lägga sig ut i en häck och ska läsa upp den, när du säger så.
Ja, det, alltså, jag vet inte, det kan stämma det också. Jag det kanske kan blev inspirerad av Frödings andra.
Ja. Är det väldigt lätt att när man läser de här väldigt gravallvarliga, tunga grejerna, det är onekligen så att man steget till när det blir fylla och löje, den är inte så lång alltid, känner man.
Nej, det är som med Bellman. Jag menar, folk dyrkar hans texter idag, men det mesta han skrev var ju mycket, inte mesta, men mycket han skrev var ju just fylletexter. Så.
Ja.
Även om det är välskrivet.
Så är det, så är det. Och alltså, det är ju ingenting med det här som är svårt att läsa idag. Alltså det här ligger ju...
Nej, det ska vara tolkningen då. För jag menar, om man inte vet, vem vet vem Kemos är? Det är inte alldeles.
Men tror du att gemene man på den här tiden visste detta? Jag är inte säker på heller, för det här är ju en tid när man ändå var Det är ganska mycket, det ska vara Bibelns ord och så vidare. Det här måste du kunna lite mer judisk mytologi eller kristen, alltså sån här demonologi för att känna till de här sakerna ju. Vara intellektuell helt enkelt.
Ja, det är i gränslandet nu. Mm. Någonstans mellan statskyrka och inte liksom. Den början på vägen mot det icke-religiösa Sverige, så det är svårt att säga. Vad menar man?
Ja, precis.
Och annars sidan tror jag att han vände sig nog mer till folk som hade läst Bibeln.
Precis. Jag ska också nämna, vilket jag glömde, att det här är ifrån en diktsamling som heter Efterskörd. Så att om du letar på i bokhyllan så är det efter just den samlingen man ska leta efter.
Det är väl inte en av hans mer kända verk. Kan man väl...
Nej.
Han skrev vanligen mer traditionellt poetiskt.
Precis. Precis. Ja. Ja, okej. Okay. Hade du något mer att tillägga, kollega?
Nej. Jag anser inte.
Nej. Nej, men jag tänker att en liten dikt, det blir ett litet avsnitt också. Det får väl helt enkelt hänga samman de två sakerna.
Ja, vi är ju ute efter att sprida lärdom och kvittring på alla sätt och vis.
Precis, precis.
Inte bara böcker.
Men då tackar vi från biblioteket i Rebeturud idag. Och som vanligt så är det uppskattat om man går in och söker upp oss på sociala medier. Instagram, Facebook eller på vår YouTube-kanal. Och skriv och kommentera. Det är alltid uppskattat.
Ja, vi är öppna för all slags diskussion.
Man kan framförallt komma med lite förslag på saker och ting som det här skulle vi vilja höra era kloka ord om. Så lovar vi att göra vad vi kan för att hörsamma detta.
I tid.
Ja. Jaha.
Då tar vi det.
Ja. Tack och hej.
Tack och hej.